Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Det är ingen som faktiskt säger det absolut viktigaste förutsättning för innovation. Och det är kunskap. Vet du inte grejer så kan du inte heller förändra det. Alltså man får en väldig ödmjukhet inför att saker inte är så enkelt.
Det sägs att inget annat land har lika många innovationer som Sverige sett till vårt relativt begränsade folkmängd. Vi har ju alla hört talas om snilleföretagen där ett ensamt snille uppfinner något fantastiskt som sen slår igenom över hela världen. Skiftnyckeln, klippfilen, telefonen eller telefonväxeln kanske det var. Alltså det är svårt med de svenska innovationerna. Det finns många som är berömda men det finns också många som inte är lika berömda på samma sätt. Men som, alltså innovation som inte kräver patent eller teknik på det sättet. Men som i grund och botten är en affärsinnovation. Ett modernt exempel är ju Spotify som kom på att man lika gärna kan hyra tillgång till musik som att äga själva musiken. Att vi är stolta över våra innovationer är begripligt och i samband med det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen har det producerats en bok som heter Svenska innovationer som förändrat världen. I vilken författarna Henrik Berggren och Eva Krutmeijer berättar om 50 omvälvande innovationer. Så jag bjöd in Eva Krutmeijer för att prata lite om varför Sverige har haft så många innovationer och samtidigt dyka lite djupare i några av hennes favoriter. Som alltid når du mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen du skulle vilja ha perspektiv på. För nu är det dags för Eva Krutmeijer. Sverige är ett ovanligt uppfinningsrikt land med många innovationer sett till antalet invånare. Varför då?
Det är väl en sån här 10 000 kronors fråga kanske.
Och du har skrivit en hel bok om det.
Ja, vi har gjort det. Och kanske just i den här boken så försöker vi närma oss frågan på lite annorlunda sätt. Och det är det som är så kul att jag har fått skriva den här med Henrik Berggren då, som är historiker. Mm. Så vi försöker sätta in de här uppfinningarna och innovationerna i sin tid.
Och han har skrivit Är svensken människa bland annat med Lars Trenkort.
Ja, men, och jag visste precis. Han kan mycket om det här och han sitter ju nu med den här stora, det här enorma verket om Sverige under andra världskriget. Mm. Så han sitter och kämpar med sista delen där nu, vet jag. Nej, men så det har varit jätteroligt. Hans liksom historiska och jag, mitt lite mer naturvetenskapliga synsätt, det har liksom gift ihop sig och blivit större än vi trodde. Så det är roligt. Så det här är ju 50 innovationer som har förändrat världen, säger vi lite kaxigt. Mm. Men som du säger, det är ju hur man än tittar på Sverige från, vi börjar ju med Celsius på 1700-talet till idag, så har vi varit otroligt framgångsrika. Det här är ju liksom, vi leder ju EU-ligan, vi är topp 3 i världen när man mäter innovationskraft. Och vad 17 beror det här på?
Och vad 17, nu mäter man innovationskraft tänker jag då först.
Ja, de här rankinglistorna ska man ta med en nypa salt. Mm. Men det handlar väldigt mycket om forsknings... Det enkla svaret är, jag vet inte. Mm. Men ska jag resonera lite så tror jag att det handlar dels om hur mycket faktiskt som kommer ut från forskningen. För att trots allt så är det ju där som de stora innovationerna kommer idag. Mm. Det är inte längre så många enskilda genier som sitter hemma utan det är de stora satsningarna. Men sen är det ju också startup-scenen och hela den, där är ju Sverige också.
Då viktar man det här på något sätt antagligen.
Man gör väl det. Mm. Mm. Huvudsaken är väl att man mäter alla lika och gör likadant över åren så blir det ändå någon slags jämförbara data, tänker jag.
Det finns ju några faktorer ni nämner i boken som har gjort det här, eller det är inte så många i svensk historia och kultur. Först lyfter fram stabilitet och meritokrati. Mm.
Precis.
Och, vilket just det senaste kanske man tar med en nypa salt. Men det är inte så jävla ojämlik som i många andra länder.
Nej, men verkligen inte. Och det där börjar ju någonstans med att Sverige, det visste inte jag, att 70-90% av svenskarna kunde läsa på 1700-talet. Mm. Man bara tänker på det. Det fanns liksom, det fanns en grogrund för att sätta igång den skolan, den allmänna skolan på 1800-talet och så vidare. Och det där att vi liksom hela tiden har haft en slags, vi är väl lite sådär, vi litar på den som kan någonting. Den som säger något och står för någonting och kan någonting får företräda i en diskussion jämfört med den som har mest pengar. Det är ju där att vi har liksom en liten, vi har någon slags liten duktig gen där. Mm. Och vi har inte bara det utan vi har ju haft fritt utbildningssystem. Alltså det finns, boken är ju full av exempel på framförallt unga gossar då som kommer från ganska fattiga förhållanden men har möjlighet att plugga på KTH.
Någonstans så är det kanske också en stjärna som drar igång det när han liksom styr upp grejer först för Gustav II Adolf och sen för Kristina. Mm. Han blir ju liksom stabilitet och börjar med Riksarkiv. Ja, för Riksarkiv i 500 år. Ja. Han bara, ordna, kan inte ni bara styra upp mapparna på skrivbordet lite ordentligt?
Ja, och, men inte bara det utan också lantmäteriet. Fantastiskt viktigt. Att du visste som bonde att den här marken som jag sätter ner mina potatisar i, det är min.
Mm. Och då kommer till
jag kan på riktigt satsa på det här. Mm. Precis, och då kommer vi över på det här med äganderätt. Mm. Som också spiller över på förstås immaterialrätt då, med patent och så vidare. Så otroligt viktigt att kunna lita på att det jag har kommit på, att det liksom är skyddat, att det är mitt. Och sen tycker jag också det är kul att det allra första aktiebolaget i världen är svenskt. Mm. Stora Kopparberg som nu är Stora Enso då. Det är också en slags innovation att hitta på ett juridiskt format som ligger utanför mig som person, som heter aktiebolag.
Ja.
Alltså det är ju det där med stabilitet.
Och, just det, vi tänker ofta att det är engelsmännen och merkantilismen som startar liksom company för att åka till Kina och köpa grejer. Att det är ett gäng gubbar, de är ju varandras company helt enkelt och startar om det. Men att då har det här pågått liksom i Dalarna.
Exakt, exakt.
Jag tänker också på den stora utvandringen för att det är fattigt och jävligt. Men det beror ju också, alltså grejen här är att de får lämna.
Ja.
De är inte livegna.
Nej, de är inte det.
Och efter vikingatiden har vi ju inte hållit på med slavar. De var ju svårt förtjusta i det. Men efter det har vi ju varit ganska...
Och i resten av Europa hade vi ändå ett feodalt samhälle på många sätt. I Sverige så var vi faktiskt ganska tidiga på det här med frihet. Och det är så lätt att ta för givet då. Mm. Men det ligger ju som grund för alltihopa, verkligen.
Alltså det finns någonting med de internationella referenserna och lite politiska reformer. Vi vill ju bli storsvenska igen. Vi tycker att det är synd att vi inte är jättestora med efterbussarna och Adolf.
Ja.
Och sen så fattar vi att vi behöver liksom ha kontakt med Frankrike, med Tyskland, som såklart inte heter Tyskland då, men skit det. Och England. Mm. Och där håller vi på med dem liksom.
Väldigt mycket handel och frihandel. Och de kontakterna man hade, det visar ju inte minst när det vikingatiden. Ja. Alltså, det har vi ju hållit på med så länge. Men det där med exporten och att vi har varit ett väldigt exportberoende land. Också på grund av att vi har suttit på de naturresurser som världen har behövt.
Just det.
Med skog och med stål. Och så vidare.
Skog, malm och halm brukar man säga.
Ja, men det är lite så. Ja, men absolut. På. Och sen så tycker jag också en aspekt som man ska komma ihåg just när det gäller innovationer tycker jag är det här med kommunikation. Alltså på slutet på 1800-talet så var Sverige det land i världen som hade flest telefoner. Vi var absolut liksom mest uppkopplade. Och 100 år senare var vi mest uppkopplade fast på internet. Nu springer andra länder kanske snabbare än vad Sverige gör just i digitaliseringen. Men vi ligger långt fram och vi var länge världsledande här på bredbandsutbyggnad och så vidare. Att Ericssons ingenjörer tänkte ett steg före när de byggde mobilt bredband. Mm. Det var ingen människa som trodde att man skulle skicka bilder och än mindre titta på film i sin telefon. Det var så bizarrt.
Mm.
Men de byggde ändå den bredden.
Mm.
Hade de inte gjort det så hade, jag menar, inte varit där vi var. Så att jag tycker också det där med kommunikation och infrastruktur för digitaliseringen, där var vi väldigt tidiga.
Det är som att vi, när de storsvenska ambitionerna dör och vi inser att vi får väl hålla oss kring det här liksom.
De kanske aldrig riktigt har dött, tror du.
Nej, men de är geografiska. Då får vi vara storsvenska på andra sätt då. Vi är humanitär stormakt till exempel, som vår tidigare statsminister uttryckte det under flyktingkrisen. Och sen så har vi haft liksom teknisk stormakt och vi hade liksom tanken att vi ska exportera vårt system. Och utbildningsväsendet är ju himla spännande.
Ja, det är.
Att det är liksom, vi pratar ju ofta om att liksom den svenska musikundret är kopplat till kommunala musikskolan. Mm. Och om det är sambandet är helt utrett, det kan jag inte svara på. Men det låter bra.
Mm.
Men att det har ju funnits så väldigt länge.
Ja, ja.
Visst, och att det är alla får gå.
Ja.
Och att det liksom är bra nog att...
Ja, nej, men jag tror verkligen det. Och jag tror att ofta när vi pratar om innovation, nu pratar vi om liksom på systemnivå, men också om vi väljer individnivån. Mm. Vad är det som gör människor innovativa?
Mm.
Om jag ställer den frågan i olika sammanhang så får jag nästan alltid svaret att man ska vara modig. Man måste visa mod, man måste vara fantasifull och man måste vara liksom,
just det,
vågad. Liksom. Man måste ha mycket pannben. Och det är ingen som faktiskt säger det absolut viktigaste. Förutsättning för innovation. Och det är kunskap.
Mm.
Och då kommer vi in på det här med skola och så vidare. Vet du inte grejer så kan du inte heller förändra det. Och jag tycker många av de här i boken ju mer man gräver ner sig i de här människoödena, desto mer inser man just det också. Alltså man får en väldig ödmjukhet inför att saker är inte så enkelt.
Men det är inte trygghet på den listan också, tänker jag?
Trygghet är absolut på listan. Tänker du då på trygghet att jag förlorar inte jobbet om jag säger till chefen att jag har en bra idé som äventyrar den affärsmodell vi har idag? För den arbetstryggheten tror jag är jätteviktig. Jag tror att vi har liksom en grundtrygghet i Sverige. Vi tappar inte hus och hem för att vi vågar satsa på vår idé. Så den finns där. Men sen,
samtidigt är vi ju jätterädda för att gå i konkurs.
Ja, det är väl en
det är man ju inte i USA på det sättet. Det är en annan kultur kanske.
Det är kanske en annan kultur. I USA tror jag nästan att man kan skryta med att man har liksom misslyckats några gånger. Ja. Det liksom ingår i någon slags storytelling om den lyckade entreprenören. Mm. Men sen också i Sverige så tror jag att vi är, det hör man ibland, modeföretag och sånt där, de testar saker på Stockholms gator. Sverige, svenskarna är väldigt liksom måna om att ha det senaste.
Hemskt osäkra kan man också säga.
Det kan man säga, ängsliga. Men vi vill gärna liksom upp, ja, vi ska ha det senaste. Vi ska ha den senaste telefonmodellen och den senaste outfiten. Och
det finns det här med att utländska företag som ska in i Europa testar i Sverige för att kolla. Liksom. Mm. Mm. Och ska man testa i Sverige så lärde jag mig i alla fall en gång i tiden att man ska testa i Halland. För det är de mest osäkra. Ingen är från Halland. De är allt från Öfjällaholm. Alltså, Halland vill ingen kännas vid, förutom Carl Bildt som sa det en gång. Men annars är det så här, det är extra darrigt.
Det är extra darrigt. Men det är kul att du säger att det är just det ängsligheten. För jag skulle nog säga precis tvärtom, att man kanske känner sig trygg och lite kaxig när man väljer någonting som är nytt. För det nya är ju alltid behäftat med osäkerheter.
Mm. Det tar ju men liksom Sverige, risker. Vi har ju förväxlat att liksom det som är nytt är automatiskt bra och det som är gammalt är automatiskt
dåligt. Ja, det där är en väldigt stor fråga. Det tycker jag också man får när man kikar i boken. Alltså det finns ju så många exempel på där den gamla tekniken fortfarande tar skiftnyckeln. Mm. De här sakerna använder vi fortfarande varje dag och de har inte ändrat sig så mycket.
Nej.
Så en riktigt bra innovation, den har också en lång hållbarhet.
Du nämnde ju också vad som man kan beskriva som en slags samarbetsvilja som också finns här. Hur kan vi kroka arm för vi liksom? Och det kan vara mellan stat och företag, det kan vara olika företag, det kan vara liksom att vi... Det finns ju flera berättelser här som handlar om att det är två grabbar som hittar på någonting, för det är rätt ofta grabbar liksom. Och sen så gör man någonting som det är också...
Nej, men alltså samverkan är ju sånt där vackert ord vi använder idag då. Men att akademin och industrin faktiskt, som du säger, krokar arm och gör någonting på riktigt bra tillsammans. Det där tror jag är en otroligt viktig potential vi har i Sverige. Vi har den traditionen och låga trösklar. Och att många forskare kan vara, om du tar i medicinteknik till exempel, de kan vara involverade både i ett företag och på sitt universitet.
Mm.
Man startar företag, det är lätt att göra det i Sverige och så vidare. Och jag tror att just den där korsbefruktningen, den ska vi vara rädda om. Och sen kommer vi in på det här med finansiärer förstås. Det är ju också någonting i Sverige. Att vi har ganska, trots allt, ett ekosystem av finansiärer. Som är allt ifrån de stora Wallenbergarna till de minsta affärsänglarna. Då. Men vi har ett väldigt stort system med många aktörer.
Mm.
Och det underlättar, om du får nej från någon så går du till en annan.
Just det, vi har startaktörer, vi har Almi, vi har banker, vi har... Och vi ska inte heller glömma bort att vi också haft ett ganska innovativt, att det skett också innovationer inom just kapitalmarknaden. Allt från
liksom
OM, hur de bara hittar på olika grejer som sen blir standard och så småningom.
Gröna obligationer skriver vi om.
Gröna obligationer, en sån här liksom...
Jättesmart grej.
Vad som verkar fiffigt, som kanske så här... Som inte verkar så fixat från början, men som är liksom, vi öppnar upp någonting annat.
Det har varit jätteviktigt. Sen tycker jag det är två saker som förvånade mig lite när jag tänker på vad Sverige ändå vill vara bra på. Mm. Som inte riktigt lyser igenom i innovationer. Och det ena är ju då jämställdhet och kvinnor. Du var på det, att det är få kvinnor i boken. Och det är ju egentligen helt skamligt att det fortfarande är, det är inte ens 10% av patenten som har en kvinnlig upphovsperson. Och tittar vi på vilka som är...
Kausalitet och korrelation här då. Är det att kvinnor inte är påhittiga eller kvinnor inte patenterar?
Om vi tittar lite historiskt så har de inte riktigt haft nätverken och fått hjälp att lyfta sina uppfinningar till att bli innovationer.
Mm.
Det finns gott om exempel på det. Sen så tror jag att jag menar, framgång föder framgång och förebilder föder förebilder. Om du bara hör talas om att det är män som gör sånt här, då får du ju som liten flicka en bild av att det här med uppfinningar och innovationer, det är liksom ingenting för mig.
Men jag tänker också att det är etiketten, för vi gör en podd som heter Nästa steg som handlar om företagande och då reser jag inte och så hänger med företagande runt om i Sverige, för man lär sig alltid något. Och hänger man med män,
så kan de gärna prata om sig själva. Det här är ju helt anekdotisk bevisning. Liksom. Men då kan de gärna prata om sig själva. De är entreprenörer. Men kvinnor är liksom företagare. Mm. Mm. Och det är någonting som vi också kan se i liksom... Det här är någonting som jag alltid irriterat med Dagens Industri. Att de har ju alltid liksom... Det är två grabbar som har en luddig idé och fått in en miljard. Och aldrig fakturerat någon något. Och då får de fyra sidor. Mm. Och kvinnor är ofta liksom små... företagare, de är två och de är i Jämtland, de gör getost. Liksom. Mm. Alltså det är liksom helt skevt i det, hur vi också hyllar, inte minst nu på sina år, liksom, entreprenören som har någon liksom, fintech-idé som är bara liksom, banal.
Men jag tror att du är inne på det här också med liksom, hur riskaversa vi är. Heter det det? Riskaverta. Mm. Riskaverta. Att kvinnor, det har forskningen visat, vi är lite mer så här safe players. Mm. Och men särskilt unga män tenderar att vara mera vågade. Och den här boken som flera andra gör ju det att vi lyfter fram de som har lyckats. Mm. Så det blir liksom en omvänd historisk, alltså på det sättet att vi skriver ju inte om de som inte, de som tog risker och misslyckades, de finns inte med historieskrivningen. Mm. Och, utan det blir hela tiden, titta här, de såg den här möjligheten och sen så jobbade de jättehårt i 10 år så lyckades de. Och det lyssnar andra unga män på och så får vi en förstärkningseffekt på det.
Ja, men jag tror nog att det är också mycket liksom bilden av det. Det som Dagens Industri lyfter fram är alla grabbar med idéer och sen kvinnorna som har gjort något. Mm. Och det är ju två helt olika kategorier. Det är bladderhattarna och det är de som faktiskt först kacklar sen, så vi säger på Björn Hellberg.
Mm. Nej, men jag tror vi behöver faktiskt på riktigt peppa tjejerna att ägna sig åt sånt här, för det är så otroligt skevt som det är idag.
Låt oss dyka in i liksom de olika... Du har några favoriter, jag har några favoriter. Ja. Vi börjar med den äldsta Celsius-skalan. Ja. Anders Celsius är någon 1700-tals farbror.
Det är han. Jag är inte ens farbror, 29 bast när han blev professor i Uppsala.
Okay, han är
ett ungt geni.
Han är på 30-under-30-listan om det hade funnits en sån.
Ja, men faktiskt. Och en speciell figur. Han reser ju ner till Paris då. Och bara på den resan så står han på det här fartygets däck och ser ett norrsken och har med sig en skrift där han har alltså, fast han bara är i 30-årsåldern, redan hunnit studera 316 norrsken. Det ger en bild också av Sverige i början på 1700-talet, hur mörkt det var.
Ja, just det.
Ja, men jag tycker det är bara en sån där, vänta, 316 studier av norrsken.
Ja, exakt.
Det liksom ger en bild av Sverige det också. Nej, men han åker ner till Paris och det otroliga som händer där, det är att det råkar förekomma då en diskussion om huruvida Newtons gravitationslagar är korrekt eller inte på Academy of Science, Vetenskapsakademin i Paris. Och han blir ju indragen i det där och diskuterar och så vidare. Och sen så säger en herre där vid namn Maupertuis att men vi måste ju ta reda på om det här stämmer. Vi gör en expedition helt enkelt. Eller rätt och sagt, vi gör två. Vi gör en som vi åkt upp till Nordpolen, eller över i alla fall polcykeln, och den andra får åka ner till ekvatorn. Och så mäter vi meridiangraden.
Mm.
Är den likadan, då har vi en perfekt sfärisk planet. Är den olika, då är den antingen tillplattad eller utdragen åt något håll. Och stämmer gravitationslagen, så borde den bli lite tillplattad vid polerna. Stämmer det? Så, och här blir alltså Celsius av en ren slump med i den här expeditionen som åker upp till Tornedalen. Och det här var ju vintern 1736-1737.
Nordpolen.
Ja, nej, men alltså det var ju så. Ja, men ändå, det var så långt man liksom... Men bara det, tänk dig själv liksom att planera en expedition 1736. Hur tog de sig dit?
Jaja.
Hur fick de med sig grejerna? Och hur kallt var det inte?
Mm.
Och där kommer vi också in på det här med hur deras mätningar går till. Och också, hur kallt var det egentligen? Alltså de hade 20... till 30 olika temperaturskalor bara i Europa. Det fanns liksom ingen så här kallt det idag. Utan det berodde lite på.
Just det, vi hörde... folk i allmänheten mäter väl antagligen inte, utan de bara säger att det är jävligt kallt eller att det inte är så kallt. Ja, eller?
Det är massa på eller massa av.
Ja.
Men det här inom vetenskapen då, att verkligen kunna referera till en och samma. Det är ju så otroligt viktigt. En meter måste vara en meter, en grad måste vara en grad.
Mm.
Och här gjorde ju då Anders Celsius det otroligt liksom enkla, men ändå ibland är ju just det enklaste som är att han tog just vattnets fryspunkt och kokpunkt och bestämde 0 och 100 där.
För innan dess, Fahrenheit var väl lite hett,
ja,
va?
Ja.
Och det systemet kan väl sammanfattas som att det är helt skit.
Ja, men det är ju jättekrångligt och det är ju fortfarande används i USA och på andra ställen i världen.
Men de är också helt skit på att mäta temperaturen. Det, alltså, det går ju aldrig någonsin att när jag bodde i USA fick jag tänka sig, okej, jag får lära mig hur det här känns.
Ja.
Precis. För så är det ju omöjligt att det är en mid-90s och går upp till liksom vad det nu kan vara. Liksom. Utan man får bara förstå att här ungefär, det går ju inte ens att konvertera det till något. Liksom.
Nej, men jag var i Italien här i förra veckan och man hajar ju till också när man står på en buss och någon säger liksom, it's 3 degrees Celsius, säger de. Bara det att den här mannens namn sägs idag överallt i hela världen, utom USA då.
Ja.
Så fort vi liksom refererar till hur det känns, hur kallt det är. Och det hade han ju inte någon aning om naturligtvis. Men jag tycker hela historien kring Celsius är fin också för att han, apropå det här med ordning och reda, han förstår ju att temperatur har med tryck att göra. Och han mäter då och kalibrerar den här skalan på olika ställen, på olika höjd över, eftersom trycket varierar på höjd. Så han får en kalibrerad skala och otroligt noggranna och fina mätningar. Mm. Hade det inte varit så hade inte sagt Celsius flera gånger om dagen idag. Så det är en enkel och fin innovation som också visar att det behöver inte vara en teknisk pryl, det kan vara en idé.
Mm. En annan idé som ju är teknisk men som ger upphov till idéer är såklart att göra brännvin på potatis.
Ja.
Och det var Eva Ekblad Lagarde.
Ekblad Lagarde, ja. En adelsdam på 1700-talet också. Nej, men hon...
Det är himla otippad.
Ja, väldigt otippad faktiskt. Jag kände till henne för att hon var den första kvinnan som valdes in i Vetenskapsakademin i Sverige. Men hon valdes in just för att hon kom på det geniala i att använda potatis och göra brännvin. Och även faktiskt puder till perukerna och potatismjöl. Så hon
är potatisuppfinnare kan man säga.
Hon är potatisuppfinnare. Du vet, vi har ju lärt oss i skolan att det var Jonas Ahlströmer som marknadsförde potatisen i Sverige. Nej, det var en kvinna. Det var Eva Ekeblad Lagarde. Hon var liksom...
Han introducerade potatisen, säger man ibland.
Man säger det, precis. Men det var hon som såg till att den blev allmänt använd. Hon också tipsade människor om att du kan använda potatis, du kan riva den i gröten, du kan använda den på olika sätt när du bakar bröd. På olika sätt så var hon en folkbildare.
Och var den denna adelskvinnas heta intresse för potatis?
Hon var otroligt intresserad av vetenskap och göra experiment. Och hon gifte sig med, hon var ju alltså från De Lagarde-familjen, så hon var ju inte vem som helst. Så hon hade liksom råd att ordna en liten experimentverkstad i köket i det här slottet i Västmanland.
Ägna tanken åt det.
Absolut. Mm. Och på den tiden så tror jag också att det här, hon var så pass liksom excentrisk ändå varandes denna adelsdam. Så att så himla speciellt tror jag faktiskt inte att det ansågs. Men däremot såklart att komma in i Vetenskapsakademin bland herrarna där, det är ett jättestort steg.
Mm.
Man vet inte om hon någonsin var där faktiskt. Man tror inte att hon kom på något möte någon gång, så det är lite tråkigare. Men bara det att hon gifte sig alltså med den här Ekeblad som hade ett stort gods i Västmanland. Och sen så satt hon igång och gjorde experiment. Nej, men det är ett jättefint exempel också på att ibland är det kvinnor bakom saker som vi inte riktigt har hört talas om. De finns där i historien, om vi bara...
Ja, men det är klart att man förstår att hon får genomslag för potatisen också, om hon har kommit på hur man kan sprita av det. Ja. För det är ju alla alltid intresserade av.
Lite så. Kanske en väldigt svensk innovation på det sättet också.
Sen finns det den här som jag har hört om hur länge som helst, och det är ju att det finns något amerikanskt stridsfartyg som ska bråka med någon annan, och så kommer en svensk och säger, hej, prova den här propellern jag har hittat på.
John Ericsson, ja.
Men det är något, det är en lite förenklad historia.
Det är en liten förenklad historia, men det som är helt otroligt med John Ericsson och historien bakom propellen, det är ju egentligen att gå från de här skovelhjulen.
Just det, så vi har två skovelhjul och så kan vi driva dem lite olika fort och svänga det.
Till att driva en propeller med ånga.
Mm. Och så den fast och rodret flyttar på sig.
Exakt. Alltså det är ju en otroligt grundläggande innovation. Man kan ju fantisera om vad hade hänt om han inte hade gjort det här. Hade vi då haft skovelhjul i olika...
Ja, skovelhjulen var ju inte moderna, för det gick ju från att vi hade segel och sen roder. Och så skiter vi segel och så har vi skovelhjul istället och ångmaskiner. Och då går han egentligen tillbaka. Bara, men roder var en bra grej, vi ska bara någonting framför.
Vi måste styra den på ett annat sätt. Och i hela krigs... de här stora fartygen vi skriver om, MS, du vet, de har så här fina namn, de här
amerikanska. Heter inte Minor eller något?
Ja, vi ska se vad den heter. Den heter ju... USS Forrestal, en fembladig propeller. Och den allra första USS Dictator 1862, den har vi där.
Så att man kan säga att när han sätter det här på de stora amerikanska, han får igenom propellen, han hittar på den på något sätt och övertygar amerikanerna om att ta det. Och det är som alltid att den amerikanska krigsmakten är en oerhört viktig del i liksom, innovation i världen.
Men även Motala verkstad.
Även Motala verkstad.
För det var ju faktiskt rätt häftigt att de...
Alltså han var ju svensk, men var han här eller var han i USA?
Han började ju sin verksamhet i Sverige men flyttade ju sen till USA. Och blev kvar i New York i resten av sitt liv. Men kände sig alltid svensk.
Mm, såklart.
Så han blev ändå begraven i Filipstad. Så han är back Swedish soil.
När vi ändå pratar om stora svenskar så kanske vi ska prata om små svenskar som ju skiftnyckeln kallas i många länder.
Ja, den lille svensken.
Den lille svensken, jag har glömt vilket språk det är på det. Men jag vet att för att den heter svensk narl i Danmark.
Ja, yeah, den heter det.
Och det är alltså Bacos grundare Johan Petter Johansson.
Precis, Johansson.
Och, hur hade man löst problemet innan?
Ja, men man hade ju massor av såna här rörtänger då med dimensioner som skulle passa alla tänkbara diametrar helt enkelt. Ja. En tång för varje.
Och det man ser är liksom verkstäder, det är en hel väg med grejer. Liksom.
Och det är klart att proffsen vill väl fortfarande använda, de är väl ännu liksom bättre om du kan ta i med ännu större kraft antagligen. Men just den här smidigheten att kunna ha en för alla, för i alla fall de flesta användning. Och det sägs att det var så en dag att alla hans arbetare på den här verkstaden hade gett sig ut. Gubbarna var ute och hade tagit med sig alla tänger. Det fanns liksom ingenting kvar för honom. Så han satte sig och kom på att, vänta hallå, jag borde inte vara så beroende av alla de här. Jag skulle kunna göra en som man kan skifta. Mm. Så det är liksom som två käftar. Först var båda de här, det kallas faktiskt käftar. Mm. Som först var båda liksom möjliga att ställa in. Men sen så gjorde han den ena stel och den andra. Så de skiftnycklar vi har idag skruvar vi ju på den ena av de här käftarna. Då,
just det.
Får den precis så. Nej, men en
det är ju också genialisk... färre rörliga delar när man ska producera dem.
Precis.
För den här skruven är också himla fiffig att den faktiskt inte ger efter.
Nej, exakt. Och det är också ett exempel på hur, alltså en sak som kan se väldigt enkel ut. När du börjar titta på hur det verkligen fungerar så är det många problem du har löst på vägen.
Mm. Ja, det är, men...
Nej, den är jättefin. Och just att den är så spridd och många känner till den.
Vi måste också, tycker jag, nämna Solventilen av Gustav Dalén.
Ja, alltså Dalén är ju en av favoriterna absolut i boken. Det finns både han och Gustav de Laval som för övrigt träffades. Mm. Är ju sådana här multi-innovatörer liksom. De bara ger sig på det en efter det andra efter det andra. Acetylen var ju en gas som man använde för att tända i fyrarna.
Mm, precis. Fyrarna finns sedan jättelänge.
Fyrarna finns, men de använder acetylen som är en väldigt liksom brandfarlig gas och de brassar på med den här gasen natt som dag. Ja. Vilket drar väldigt mycket gas, men vilket också innebär att du måste alltid ha en gubbe där, en fyrvaktare, för att se till att det här är säkert. Det första han gör då, det är att han konstruerar en klippljusapparat som helt enkelt ser till att ljuset får ett blinkande sken. Och det han gör sen är ännu mer fantastiskt tycker jag. Det är just den här solventilen då som styr klippljusapparaten. Och då är det så...
Vi går från eldar och sen har vi gaseldar. Ja. De brinner hela tiden. Ja. Och sen har vi då helt en klippljusapparat genom att slå av och på.
Precis.
Redan där så kapar man med
absolut.
Hälften.
Yes. Ja. Och det blir ett blinkande ljus. Det han inser sen det är ju att det är onödigt att fyrarna lyser på dagen.
Mm, rimligt.
Hur skulle man kunna få en fyr som bara lyser när den behövs, nämligen när det är mörkt? Jo, då har vi lärt oss i skolan att en mörk yta suger åt sig, strålar, blir varm, utvidgar sig.
Mm.
En blank yta studsar tillbaka strålarna.
Mm.
Alltså använder han detta då för att göra en solventil där den ena, den här plåten är mörk. Och den utvidgar sig när den blir lite varm, vilket den blir när solen går upp. Så det räcker med det lilla ljus som när dagsljuset kommer för att den här utvidgar sig en aning och då smäller den här klippljusapparaten till och stryper.
Precis, man leder helt enkelt ledningen fram till kanten på metallplattan som då helt enkelt stänger.
Exakt.
Som en liten dörr.
Som en liten svängdörr där. Och det här var ju otroligt häftigt också därför att dels så kunde man nu sätta fyra på platser som var otillgängliga.
Mm.
För man behövde inte ha en fyrvaktare där 24/7. Och dels så sparade man ju en väldig massa acetylen.
Mm.
Vilket vi också kan vara tacksamma för eftersom det blir mindre koldioxid.
Och eftersom hans aga också kränger acetylen så kommer man också sen på att man ska då fylla alla tuber med något slags massa.
Jaha.
Och det gör dem ju stabila. För innan, om man tog en sån där gas och slog den i marken, ja, så att det var så eldfarligt så kunde det gå åt helvete. De väger ju inte så mycket. Så att det är därför som alla, även tomma gastuber, väger i princip lika mycket som fulla. Mm. Och det är ju för att de innehåller den här massan som gör att du kan ju som slänga dem. Och det är när man ska testa det som i ett stenbrott söder om Stockholm. Ska man testa så eldar man under de här tubarna och det händer fortfarande ingenting.
Och det var 1911?
1911 och då går han fram och tittar på detta för efteråt. Och då plötsligt så smäller det och han förlorar synen. Liksom.
Men kanske var det så att Kungliga Vetenskapsakademin blev så uppfyllda av denna katastrof att de fick upp ögonen för honom. Riktigt.
Ja, det sägs ju det. Och det är väl frågan också om de som är avundsjuka som menar att han fick bara det här för att folk tyckte synd om honom.
Jag vet att det finns den historien. Jag tycker den är lite sorglig. Jag tycker han är absolut värd.
Ja, han är ju 100% värd. Det kan vi ju se liksom nu. Och eftersom också...
Det ska göra nytta. Det sa ju Alfred Nobel. Det ska vara till nytta för mänskligheten. Det ska inte...
Ja, och det klarar han ju. Sen tycker jag också att det finns en väldigt rolig historia om honom. Och det är att liksom, han var nära konkurs flera gånger. Han är väldigt liksom, optimistisk och naiv, får man säga. Men sen har han varit nära konkurs eller gått i konkurs några gånger och sen klarar han sig alltid på något vis. Och sen så blir han blind och så kommer folk till honom och ber om pengar eller ber om idéer. Liksom. Och då han tycker att de är liksom gnälliga och pessimistiska. Så då tar han på baksidan av kavajslaget och har en nål. Så det står bli optimist som han då fäster på de här människornas kavajslag. Så finns optimist,
det är så bra!
Optimistnålen kan man köpa på Dalem. De är jättefina faktiskt. Den är liksom...
Var optimist.
Var optimist. Mm. Och det är ju liksom på något sätt alla de här... Han träffar ju Laval när han kommer till Stockholm, för han är typ 20 år äldre.
Precis.
Och Laval säger, nej, du får inga jobb hos oss, utan utbilda dig.
Däremot ska du studera, precis.
Ja, precis. Och då är det Chalmers, sen är det Leipzig någonstans. Och sen kommer han tillbaka och då har Laval hunnit gå i konkurs första gången.
De fick peppa varandra lite där.
Det visar hur det går liksom fram och tillbaka.
Ja, men det gör ju det. Ja, men det är roligt.
Men några moderna grejer ska vi kanske också ta. Jag tänker
du kommer ihåg att jag sa det här med två grejer som jag tycker Sverige borde kunna göra bättre på. Och det ena var kvinnor då. Och att också när vi tittar på vilka som både står bakom uppfinningarna och vilka som äger, så att säga, tittar på investeringarna, så är det ju otroligt stort manligt dominans. Mm. Men vid sidan av det så tycker jag faktiskt också att hållbarhet är ett område där Sverige har väldigt hög svansföring och väldigt mycket bra saker händer. Men vi måste också få till fler innovationer.
Mm.
Och de innovationer som vi gör från och med nu och framåt, de måste ju både täppa till det som många av de här innovationerna har ställt till med och se till att det blir en rättvis och schysst och bra värld som vi alla vill leva i. Så det är ingen liten kravlista.
Mm.
Vi har med till exempel ett nytt pappersmaterial från Papira, Stora Ensos Papira. Det är ett material som ska ersätta frigolit.
Mm.
Funkar som frigolit i förpackningar och bara gjort av cellulosa. Vi har med rymdduschen som sparar 90% av energin när vi duschar varmt. Vi har med solvatten, som ju är ett himla fiffigt sätt att använda solens strålar för att rena vatten från parasiter. Men i länderna söder om Sahara till exempel, jag läste någonstans att 70% av energin går åt till att liksom koka vatten. Det är helt bisarrt. Och de kokar vatten naturligtvis för att...
döda allting.
Exakt. Men för att koka vatten så använder de också öppen eld väldigt ofta, eller olika typer av spisar. Och då går de ut och hämtar ved och pinnar. Och det förstör ju, alltså jorderosionen blir ett så stort problem. För de här rötterna, de här träden behövs. Så det är inte bara att det blir koldioxidutsläpp, det är också att jorden tappar liksom sin struktur. Du kan inte odla på de här jordarna. Men det mest som jag tycker är fantastiska med innovationen, det är ju att de byar i västra Kenya där man har liksom genomfört solvatten, har den. Där går det 70% tror jag. I alla fall väldigt många fler säger att det är i alla fall en stor, stor mängd fler barn i skolan. Och Peter Wadström, som innovatören heter, hon säger själv att det här visar ju liksom att hur de här typerna av problem också sitter ihop med det sociala hållbarheten. Och om det är någonting som politiker brukar förstå, så är det den där biten. Att här får vi alltså, vi löser ett problem med barnen i skolan tack vare att de slipper hålla på och hämta pinnar. Det låter ju som ett helt absurt orsakssammanhang, men det faktiskt fungerar så i många byar. Så det hon har lyckats göra, det är att friställa tid, både för barn och framförallt deras mödrar då.
Jag tycker att det ni också tar med i boken i innovationen, det är också så här systeminnovationer som bara en sån sak som föräldraledighet.
Ja, för båda föräldrarna. Pappamånaden brukar man ju kalla den då. Vi är absolut först där, helt sant. Ombudsmannen, ända från 1700-talet, ombudsperson säger vi väl idag. Personnumren, också sån där klurig grej. Alltså det är inte bara det att det är ett unikt nummer per person, utan den är också uträknad på ett sätt som gör att det är lätt för oss att komma ihåg det. Vi vet alltid när vi är födda, liksom, så 4 sista siffrorna. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna, ja men, allmänna val, vi ska kunna identifiera oss på bank-ID, ja, you name it. Vi försöker också ha med den typen av sociala innovationer.
Sen en uppfinning jag inte har tänkt på alls som uppfinningens och jag absolut inte visste att den var svensk och därför inte heller hade koll på att Laila Olgren hade utvecklat den här ringknappen.
Ja, det tycker jag också är kul. Du kommer ihåg de där tidigare telefonerna när man slog numret.
Ja.
Ja. Och medan man slog numret så att säga på knapparna eller ännu tidigare så drog man en liten skiva. Så här.
Just det.
När du slog ettan gick ettan fram. Sen slog du tvåan så gick tvåan iväg, trean och så vidare.
Mm.
Men på en mobiltelefon måste du först samla upp alla. Mm.
Det var det som lät helt enkelt. Alltså, beep, beep,
exakt,
beep,
exakt.
Istället för att bara låta beep, beep, beep.
Precis, idag är det självklart att du först slår och sen så trycker du grönt.
Mm.
Den där trycka grönt, det är Laila Olgren som har kommit på.
Och vad jobbade hon någonstans?
Laila Olgren, hon var ju faktiskt Televerkets första kvinnliga ingenjör. Och hon kom som 19-åring till Televerket och skaffade sig en ingenjörsexamen i efterhand.
Det, men när är vi då?
Hon kom dit på 50-talet, strax före lanseringen av NMT, då är vi på 1981. Mm. Då kom hon på hur det här uppringningsproblemet faktiskt skulle lösas.
Just det, och det är istället första mobiltelefonen.
För skickas,
för
då, ja,
och då,
exakt.
Och då, liksom, för innan hade vi koppartråd och nu har vi inte det längre. Nej. Så ska vi liksom...
Vi måste kunna skicka iväg alla nummer på en gång.
Mm. Men det är intressant, vilken telefon den tar upp så har du alltid...
Ja, men precis, då kan vi tänka på Laila.
Men...
när vi trycker grönt.
vi trycker grönt, precis. Ja. Liksom. Undrar om hon kom på också att vi trycker rött och när vi lägger ner.
Ja, det är en bra fråga. Det måste jag ta reda på. Det ligger nära till hands i alla fall, tror jag, att det följde på det här.
Ja,
för just skicka iväg knappen. Det är ett större steg att tänka ut att du ska samla upp alla talen och sen skicka iväg dem med grönt än att stoppa det.
Ja, klart. Stoppa är ju någonstans bara av. Alltså det är en icke-innovation på något
faktiskt,
sätt.
Ja, liksom. Någonstans.
Mm. Mm. Pacemaker är en annan sån där som har hjälpt många att fortsätta leva.
Ja, och pacemaker tycker jag också är ett kul exempel på en sån här samarbete. Det var ju då Rune Elmqvist som var medicingenjör. Och han jobbade tillsammans med en Åke Sänning på Karolinska sjukhuset som var kirurg. Alltså det fanns en typ av hjärtstimulatorer innan pacemaking kom till världen på 50-talet. Men det var liksom en stor 7-kilos historia som skulle vevas upp var 6:e minut. Och du var naturligtvis tvungen att tillbringa tiden på sjukhus som patient. Mm. Du kunde liksom inte gå omkring med den här.
Och grundproblemet är helt enkelt att man har ojämn hjärtrytm.
Ja, det är sinusknutan på hjärtat som helt enkelt behöver ha en liten stimulans om den blir.
Mm.
Om den inte skickar iväg signalen som den ska. Och det här att hjärtat fungerar med hjälp av elektriska signaler, det har man vetat väldigt länge.
Mm.
Det som gjorde det här möjligt, det var att Rune Elmqvist var en nyfiken typ. Och han hörde talas om 1947 att de hade kommit på något alldeles enastående då i USA på Bell Laboratories, nämligen transistorn. Han förstod också hur otroligt revolutionerande det här var. Idag vet vi att halvledartekniken är, den liksom genomsyrar allt. Men innan dess var ju datorerna stora som rum, elektronrören då som man hade innan transistorn, det var ju liksom en helt annan dimension.
Mm.
Och plötsligt kunde datorer som upptog ett rum hamna på ett skrivbord. Då tänker Rune Elmqvist, vänta här, om vi kan göra så här små styrreglerprylar för elektricitet.
Ja, exakt. Tanken är att om vi kan krympa dem så här mycket, kommer säkert bli ännu mindre i framtiden.
Exakt. Och om vi kan göra dem faktiskt så här små, då skulle vi kunna göra en hjärtstimulator som vi opererar in under huden. Bara den tanken är fullständigt ny.
Mm.
Och det gör de. De får tag i en villig patient, en Arne Larsson, som led av en hjärtarytmi på grund av en magsjuka han hade antagligen.
Vad är hjärtarytmi?
Ja, det är att hjärtat slår helt enkelt
lite som du vill.
Mm. Otakt. För i hans fall var det också så att det stannade då och då.
Mm.
Hans sekreterare dunkade honom i ryggen, bjöd honom på whisky. Alltså det var inte hållbart.
Nej.
Det var liksom, han mådde inte bra. han hade haft flera hjärtstopp men lyckats få igång hjärtat. Mm. Så han var villig och helt enkelt underkasta sig den här operationen. Och den skedde i oktober 1958. Och det gick ganska bra. Då hade de alltså lött ihop en sån här liten pacemaker i en kaffekopp, Åke och Rune. De hade som tur var gjort två.
Mm.
Därför att efter 3 timmar stannade den första. Då har de alltså opererat in den i patienten. Det funkar inte efter 3 timmar. De opererar in en ny. Det var ju lite tur att de hade en till då. Men sen lever han med pacemaker i ytterligare massor av år. Han blir 86 år gammal. Men han får byta pacemaker faktiskt hela 26 gånger under sitt liv. Så, så kan det vara. Idag är ju pacemaker som en liten knapp. Den är kopplad till en dator kan man säga hos din vårdcentral eller sjukhus. Så de ser direkt i realtid hur ditt hjärta mår och kan kontakta dig om de känner att nu måste vi nog byta batteri.
Hur funkar det med batteriet då?
Över 10 år håller de idag.
Fantastiskt.
Mm, det är faktiskt det. Och just det med att man kan ha fjärrstyrning och kontroll av.
Mm. Och när kommer de första kommersiella pacemakers?
Ja, det var då på 50-talet. Mm.
Det är så tidigt.
Det är väldigt tidigt.
Det är otroligt, för jag menar, du har ju inte datorer och miniräknare ens.
Nej, visst. Nej, men det här det är egentligen en ganska enkel... Det är det som också är så fantastiskt med hjärtat, att det är inte så krångligt.
Nej, det är en liten puff som behövs.
Det är en liten puff. Ja, men den är ju naturligtvis helt avgörande.
Nu har du kommit hit och delat med dig av massa kloka historier och din entusiasm på detta ämnet. Om man då vill ha 3 boktips av dig för att liksom fördjupa sig eller läsa mer om.
Ja, får man tipsa om sin egen bok då först?
Nej, det får man inte förrän säger ja till den toppen. För att vi ska vara lite objektiva.
Ja, men då tycker jag att man ska läsa... Då ska man läsa... Men det är helt rätt. Man ska läsa...
Tipsa om sina 3 egna böcker. Det blir som Regina Lundsson har pratat.
Nej, jag tycker alltid man ska prata om sina egna. Ingrid Carlgren har skrivit en fantastisk biografi om Alfred Nobel.
Mm.
Den ger precis den här historiska skeendet och en otroligt fin bok. Den heter Nobel, helt enkelt.
Mm. Och man kan ju skita om man är intresserad av uppfinningar inte. Det är bara liksom också en väldigt bra bok.
Ja, den är så bra om man... Alltså, jag bor i Stockholm och man ser framför sig de här fabrikerna låg där vid Långholmen, Södermalm. Alltså, den är jättehärlig.
Mm.
Sen så tycker jag ju då Gunnar Wetterbergs Ingenjörerna, som ger en bild av Sverige som ingenjörsland. Så man kan säga att vår bok kompletterar, tycker jag, på ett fint sätt. Den är jättebra också. Sen om jag får ge ett 3:e tips så ger jag en spännande bok och en rolig bok. Man får gärna lyssna på den, för Reine Brynolfsson har läst in den på ett fantastiskt sätt. Det är Ian McEwans bok Hetta. Hans figurer är ofta liksom akademiker och lite nördiga. Men det händer spännande saker och han är otroligt liksom påläst. Så den här boken handlar om en professor som helt enkelt snor en idé från en kollega om hur man kan härma fotosyntesen för att göra solceller.
Mm.
Ett ämne som är otroligt intressant idag. Så den är jätterolig. Den ska man lyssna på eller läsa.
Strålande. Vi länkar till detta och till er fantastiska bok i kommentarerna.
Ja.
Som precis som vanligt. Och med det tackar jag för att du var här och bidrog med dina perspektiv.
Tack.
Du har hört Eva Krutmeier berätta om svenska innovationer. Och då undrar jag förstås vem av dina vänner som du tror skulle gilla dagens avsnitt. Någon som tycker det är spännande med innovation eller uppfinningar och sådär. Använd dela-knappen här i poddappen för att skicka det till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt, vet jag. Att fråga en kompis eller få tips av en kompis, det är nämligen ett av de vanligaste sätten att man lär sig nya saker. Så då har du hjälpt dem att lära sig någonting nytt även idag. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen gjorde av Stray Dog Studios. Nästa gång får lära dig något annat, då vi ger dig perspektiv på ett lika aktuellt ämne. Vi hörs då.